jag tror att det är viktigt att det får vara högt i tak och att man får prata om saker. Jag tror att det är lätt som stressad vuxen och så där, att liksom stänga ner barn väldigt snabbt.
Hej och hjärtligt välkommen till Päronsnacket, podden där jag, Klara Maria Mach, intervjuar framgångsrika föräldrar om hur de egentligen får ihop allt. Vi päronsnackar om allt från föräldraskap och karriär till balans, men även hur man får livet att fungera. Ja, så nu kickar vi igång. Varmt välkommen! Dagens gäst är Victoria Tocca, som är internationellt prisad sångerska, musikalartist och entreprenör. Och under 2016 så startade hon sitt produktionsbolag Victoria Tocca Entertainment, där hon sedan dess producerat olika scenshower. Victoria beskriver sig som en väldigt kärleksfull förälder, där hon står sina barn väldigt nära. De kramas mycket och pratar allt mellan himmel och jord. Barnen går alltid i första hand och behöver de hjälp så är Victoria där. I dagens avsnitt så pratar vi mycket kring hennes relation med barnen, vad hennes internationella karriär har inneburit för familjelivet. Victoria berättar även om hur hennes tid med barnen har varit trots att hon har jobbat mycket kväll och helg. Vi snackar även kring skilsmässan och vad den har inneburit för hennes karriär och familj, men också hur hon som artist ibland blir tagen för givet från omgivningen och vad pandemin har inneburit för hennes bolag. Så varmt välkomna till dagens avsnitt.
Hej och varmt välkommen till Päronsnacket, Victoria!
Hej, tack!
Hur är läget?
Det är bra.
Du ser ut som att du strålar idag.
Det är väldigt gulligt av dig att säga. Min son vaknade med diarré.
Ah.
Så att där blev det stanna hemma från skolan idag.
Oh, ja.
Och det är också spännande, apropå det här med allt vi ska prata om idag.
Mm-hmm.
Att man har en plan för dagen och sen bara...
Så känns man börjar det om, hela liksom. Tiden. Ja. Ja, nej, men bra, men då tänker jag att vi kickar igång med 5 snabba frågor.
Yes!
Då har vi ordning och reda eller ordning via kaos?
Ordning och reda främst.
Ah, du är osäker.
Ja, men alltså, jag har ordning och reda.
Mm.
Barnen har inte alltid ordning och reda och exmaken har inte alltid ordning och reda. Så att det är mer så här, jag gillar ordning och reda.
Mm.
För att jag har ju liksom, jag har ingen officiell diagnos. Men jag tror ju att jag har lite liksom ADHD. Det pågår väldigt mycket i mitt huvud hela tiden. Så jag tycker om att ha ordning och reda runt omkring mig och så.
Just det.
För att liksom lugna
själen.
Ja, men lite så.
Mm. Mm. Sova på saken eller ta snabba beslut?
Jag tar snabba beslut men övar på att sova på saken.
Mm. Semester hemma eller utomlands?
Jag vill bara semester, punkt. Jag vet liksom inte vad fan svarar man på det. Nej, men jag har kommit till en punkt där jag är så jäkla trött. Så att liksom, på ett sätt så, jag utomlands för att det är skönt att få miljöombyte och komma bort.
Mm.
Men hemma för att jag bara inte orkar packa och åka till flygplatsen. Typ.
Ja, precis.
Så att det är lite både, det är både och. Det beror på när på... Alltså, ja.
Nej,
men
det är
utomlands ändå skulle jag säga. Eller ja, Sverige. Men och få ett miljöombyte tycker jag är bra.
Mm. Träna eller vila i soffan?
Då träna i soffan? Nej, alltså. Det var konstigt. Nej, men också en bra balans. Väldigt mycket vila i soffan för att jag har för mycket att göra. Men det är ju också väldigt skönt att komma iväg och träna. Så att jag tränar ju paddel ganska intensivt och så. Så att både och.
Mm.
Men paddel skulle jag säga är väldigt mycket för mitt huvud.
Ja.
Alltså jag tycker att det är väl, alltså det är en skön sport därför att håller man på alla typer av bollsporter kan jag tänka mig så måste du liksom fokusera på bollen.
Mm.
Går du till gymmet eller så för mig är det i alla fall så att då hinner jag tänka på saker medan jag håller på. Det kan jag inte göra när jag spelar paddel.
Mm, nej.
Så att för mig är det en avkoppling i huvudet.
Just det. Ja. Mm. Och jag förstår ju liksom att du har mycket att göra för att vi känner ju dig som så här internationell sångerska bland annat, producent, du är entreprenör, du är musikalartist. Du, har ju så mycket som du gör.
Ja.
Och jag har ju också förstått att din det är liksom, du har fått det lite från din morfar och lite från din pappa. Men hur började liksom din karriär egentligen?
Mina far- och morföräldrar var folkmusiker och folkdansare uppifrån Hälsingland. Så jag har ju liksom musik, folkmusik har jag med mig sedan jag liksom föddes i princip. Sen har min pappa i alla år jobbat på skivbolag som är liksom på business-sidan av musikbranschen. Så från honom har jag liksom fått alla typer av musik. Mm. För han jobbade ju då på det som hette CBS Records som sen blev Sony Music som marknadschef för de internationella artisterna. Mm. Så att det var ju allt från Alice Cooper till New Kids on the Block till Michael Jackson, Bruce Springsteen. Så jag har haft en väldigt blandad musikalisk palett att växa upp med, om jag säger. Men jag har nog alltid vetat att jag ville hålla på med musik och främst sång.
Ja. Men inte folkmusik?
Nej, men vet du, jag tror att det är där någonstans musikal kommer in för mig. För musikal är så brett. Mm. Det är liksom alla musikgenrer. Och sen gillar jag kombinationen med musik och teater, alltså skådespeleri.
Ja.
Så att jag har ju lyxen när jag jobbar med musikal att jag får jobba med allt från folkmusik i Kristina från Duvemåla till klassiskt i Phantom of the Opera eller mer rockigt i Jesus Christ Superstar. Så jag behöver liksom inte riktigt välja genre.
Nej, det bara kommer.
Ja, det, ja precis.
Men hur mycket tror du liksom att vi som föräldrar och vårt intresse präglar våra barn?
Ja, men både och skulle jag säga. Mina barn har ju båda gått i musikklass.
Mm.
Och min son som nu är 12 har jag utnyttjat för barnarbete. Nej, men han har varit med i både Jesus Christ Superstar och Kristina från Duvemåla som barn. Och det är ju mycket både för att han är liksom bekväm på scen. De är ju inte rädda för att stå på scen. De har liksom sprungit omkring på teaterscener och så sedan de var små med mig. Ja. Liksom. Så de tycker inte att det är läskigt eller konstigt. Och sen är de musikaliska och så är det billigt för mig att ha med mitt barn istället för att betala någon annans barn. Nu betalar man inte barn så mycket, men du vet, ska jag ha med andra barn till Dalhalla så ska jag betala resor och boende och grejer för massa andra föräldrar. Nu kan jag bara ha med mitt eget barn i mitt rum, så det är praktiskt. Och båda barnen dubbar mycket tecknad film och tecknade serier och så. Och tycker det är jättekul. Men jag upplever inte att något av mina barn liksom satsar kanske själva på en karriär på scen. Mm. De tycker det är kul och så. Men jag känner in, de har andra saker de brinner för.
Ja. Men du har inte, för din äldsta dotter, hon har inte varit med på någon uppsättning eller något?
Hon var med i Kristina från Duvemåla som ansvarig för barnen.
Ja.
Och så hon har varit med mycket och hjälpt till liksom mer bakom och tycker att det är kul. Mm. Och se hur allt funkar. Och just nu är hon lite inne på marknadsföring, kommunikation.
Mm.
Hon går i sista året på gymnasiet nu. Mm. Och så att det är väl de funderingar hon har efter, alltså för vidareutbildning efter gymnasiet. Och har sagt att ja, men då vill jag jobba i Tocca Entertainment.
Ja, precis. Ja, vad roligt.
Så att hon är väldigt intresserad av vår bransch, men hon är inte så sugen på att stå längst fram eller på scen. Däremot trivs hon bra med att dubba och stå i en studio och vara röst. Liksom.
Just det. Hur mycket har du involverat dina barn överlag så här att i det du gör eller det är ditt jobb, utan det kanske har kommit mer naturligt för dig?
Ja, så de blir ju naturligt involverade om jag säger så, för att de har varit med på mycket. För det blir ju så att när man är väldigt liksom hårt arbetande kvinna med barn så kan du liksom inte lämna bort barnen hela tiden. Nej, alltså om du vill ha en relation med dina barn. Så de har ju varit med väldigt mycket.
Ja.
Och jag tycker att det har varit väldigt bra av flera skäl. Dels för att jag får vara med mina barn mycket. Men också för att de lär sig uppföra sig i professionella sammanhang eller vad jag ska säga. De vet liksom att du kan inte, när jag står och repeterar till exempel, du kan inte börja skrika på mamma då när jag står och sjunger med en hel orkester, utan då får man vänta.
Mm.
Ja, men sådana saker. Så att de har lärt sig, tror jag, väldigt mycket av att vara med i de här miljöerna.
Och det tror jag är bra.
Ja, oh ja. Alltså jag tycker att det är jättebra.
Ja.
Sen, alltså, det är ju alltid svårt tycker jag att sitta så här och liksom Alltså jag tycker naturligtvis att jag är en superbra förälder för allra mesta. Och sen har jag absolut dagar och gånger när jag känner mig misslyckad som mamma och så. Det tror jag är ganska vanligt. Men det är ju också alltså kontroversiellt ämne, för att alla tycker så mycket när det gäller barn. Så att jag kan ju liksom bara tala för mig och min erfarenhet och hur det har funkat hos oss.
Men det borde, är det vanligt då? För jag har bara fått en föreställning att ni som är liksom i den branschen, att det är ändå ganska vanligt att ha med sig sina barn, och att hela den familjekonceptet blir ju på det viset.
Ja, alltså det är ju svårt när man, alltså dels därför att hela, vad ska jag säga, barnomsorgssystemet är uppbyggt efter att folk jobbar dagtid måndag till fredag.
Ja.
Och vi jobbar ju väldigt ofta kvällstid och på helger och på obekväma arbetstider och så. Mm. Så att jag har ju haft förmånen att liksom ha mer tid med mina barn dagtid, även om de liksom har gått på dagis och i skola och sådär. Men så har ju vi, ja, men framförallt när de var mindre så var de ju med och reste. Mm. Liksom, jag var ute i världen ganska mycket och sjöng på olika ställen och så. Både i USA och i Asien och sådär. Så att jag har ju haft förmånen att ha mina barn med mig ganska mycket. Samtidigt som det ibland naturligtvis blir jäkligt pussligt att få ihop allting. Så att jag menar, jag har haft hjälp av barnflicka bitvis också, men det har ju mer handlat om att liksom ha hand om dem medan jag är på scen till exempel.
Visst.
För att då kan inte, du vet, då kan jag inte kliva av och bara excuse me guys. Alltså.
Det där sa jag att man inte får göra.
Ja, men precis. Men däremot så har jag ju märkt liksom att jag, just det här, när du kan involvera barnen på olika sätt så att de också tycker att det är spännande och roligt. Alltså jag har ett exempel, jag gjorde en jättestor konsert i Hongkong för ett antal år sedan när barnen fick följa med.
Mm.
Ja, men då såg vi till att det var just mina barn då som fick komma ut och dela ut blommor till alla solister i slutet av konserten. Så de kände att de hade en uppgift.
Just det.
Liksom. Plus att i Hongkong så tycker de det är jättespännande med blonda och blåögda barn.
Ja, ja, ja.
Så att de tyckte det var en toppen idé. Men ja, nej, men så att man ser till ändå att de känner att de också är viktiga att få vara med och så här. Men att ja, jag tycker att det har varit jättebra att de har fått börja dubba till exempel.
Mm.
För att de blir tagna på allvar i en vuxen miljö. Mm. Om jag säger, de lär sig passa tider. Ibland har man inte lust. Man kanske vill leka med kompisar. Ja, fast nu är det här inbokat och de här två timmarna dubbar du. De lär sig förstå hur pengar fungerar.
Ja, visst.
Från att de har varit 10, att liksom, ja, men dubbar jag 2 timmar, då får jag så här mycket mer pengar.
Precis.
Ja, men så att, ja, jag tycker att de har fått med sig jättemycket bra av att vara med så mycket.
Det är jättebra. Alltså jag gillar det här. Och jag är väldigt starkt förespråkare att man ska ta med sig barn och visa upp dem. Och, men också ge dem en uppgift.
Mm.
Jag har ju alltid, även om 10 är 2,5 år, jag försöker ju har de varit med på event, ja, men då får de vara med också och göra någonting eller ta fram någonting, gå fram med någon bricka. Eller, det finns ju så mycket man kan göra för att bevisa att det här är min vardag och att du är också viktig, men att du får vara med.
Jo, men de får ju göra saker som de klarar, om man säger, för sin ålder.
Ja, visst.
Men jag tror också att ska man ha med barnen på jobb, då måste man också vara tydlig med gränssättning för sina barn.
Absolut.
Det vill säga att, ja men, alltså nu jobbar jag. Om jag står och repeterar med en orkester, då kan inte du ropa på mig och fråga liksom hur du kopplar upp dig mot wifi.
Mamma, 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 mamma.
Nej, alltså där det är liksom nolltolerans på det.
Ja.
Eller störa.
Ja.
Liksom på något sätt. Sen kan jag absolut ägna mig åt dig när jag inte och bjuda in och låta dem vara med och så. Men liksom vissa saker måste de bara fatta att här, nej.
Mm.
Och jag tror att, och nu kanske jag kommer till en superkontroversiell grej, men jag är gammal hästtjej. Jag har liksom hållit på mycket med djur överlag. Och det är lite samma sak med barn. Du måste vara tydlig. Mm. Liksom, det här är okej, det här är inte okej. Alltså, ja, nej. Liksom, de lär sig väldigt fort. Men samtidigt så vill jag liksom också poängtera i det att vi är en väldigt kärleksfull familj. Det är liksom mycket mycket kramar, det är mycket långa samtal, det är mycket liksom tid för deras intressen och liksom det de vill hålla på med. Men det, alltså, det är lite ge och ta ju. Att ja, liksom, ger man dem mycket tid och kärlek och så när man har möjlighet till det, då kan de också förstå ett nej när det är nej.
Precis.
Och att det blir tydligt vad som är vad. Liksom. Mm. Så att jag, på det stora hela tycker jag att det har funkat väldigt bra.
Mm. Men hur ser det ut för dig? För jag menar, jag tror att du gynnas ju på ett sätt då att du har kanske kvällar och helger. För att då kan du ha deras, alltså vardagen med dem på ett helt annat sätt.
Ja, alltså det är ju både och liksom.
Mm.
För att samtidigt så är de ju i skolan och så på vardagar mycket. Så ibland känns det som man tappar tid med dem på helgerna. Och det är ju en av anledningarna till att jag i år till exempel väljer att inte göra Från Broadway till Duvemåla-turnén som artist.
Just det.
För att åka runt hela Sverige och göra 30 konserter varje helg i nästan 2 månader. Det är... det tar liksom mycket på relationen med barnen, speciellt nu när de är större och ja, men min son håller på mycket med friidrott och tävlar och så, och min dotter håller på med cheerleading och andra saker. Man vill liksom finnas, ja, men det här att vara där och titta när de gör sin grej.
Mm.
Och jag tycker det har jag missat lite tidigare. Ja,
men är det något som du tänker mycket på, eller känner du ändå att du tar ikapp, eller man ska säga, det just nu?
Nej, men jag, alltså jag tar absolut i kapp det nu.
Mm.
Och nu gör de ju också mer grejer.
Ja,
så att liksom, det blir, känns som att det är viktigare nu för dem i livet. Liksom. Sen har jag alltid, för, liksom, i och med att de har gått i musikklasser och så, sett till att gå på deras konserter. Och alltså, verkligen se till att liksom, när de har sina grejer så är liksom, mesta möjliga mån alltid prioritera dem.
Mm.
Så att de känner att mamma kommer och tittar.
Ja, visst.
Och så.
Men känner du överlag att din karriär och satsning på just den branschen har gjort lite att så här, men du har inte riktigt styrt familjelivet på det sättet eller varit lika aktiv som du har tänkt dig? Både så här, när du skaffade barn och när du inte skaffade barn och liksom småbarnsåren och sådär.
Mm. Jag tycker att jag har haft en väldigt bra tid med mina barn egentligen ändå. Just för att jag har haft kunna styra min tid rätt så mycket. Det jag kan känna att jag liksom inte riktigt hinner med, det kanske är mer liksom kontakten med andra föräldrar.
Ah, okay.
Eller liksom, du vet, gå på föräldramöten. Nu är inte det det roligaste som finns, men jag jobbar ju oftast
ja.
Då.
Ja,
och så. Så att liksom den communityn eller liksom som man kan få kanske med klassföräldrar, föräldrar till sina barns kompisar och så, det har inte jag riktigt hunnit med, utan då prioriterar jag tiden med barnen.
Mm.
Liksom.
Mm.
Så att jag känner att jag har en väldigt bra relation med båda mina barn.
Mm.
Väldigt nära och ja, men som jag sa innan, vi pratar om väldigt mycket saker. Liksom. Och det är väldigt högt i tak. Jag upplever att båda mina barn, jag har en dotter som är 17 nu och en son som är 12.
Mm.
Jag känner att de har vågat komma och prata med mig.
Just
om
det.
Allt från om någon har varit dum eller liksom frågor om kroppen eller liksom funderingar de har över saker överlag.
Mm.
Så ja, men de kommer till mig med mycket och vi pratar mycket och så. Och det tycker jag är liksom den allra viktigaste delen, att de känner sig trygga i att ta upp grejer de funderar över.
Det är ju en nyckel på att då har man, tycker jag, lyckats ganska bra. Att få det här förtroendet och barnen vill prata med en.
Mm.
För det tror jag många familjer tappar på något sätt, att barnen inte vill prata med sina föräldrar. Eller...
Ja, men alltså, vad ska jag säga? Jag, nu jobbar jag som sagt i en bransch där vi väldigt ofta liksom jobba med känslor, uttryck, att känslor är okej, med kommunikation, alltså teater och skådespeleri handlar ju mycket om att liksom kommunicera både genom liksom kroppsspråk och alltså, folk som jobbar med musik och alla de här, vad ska jag säga, estetiska ämnena, alltså det finns ju en koppling till prestationer i skolan till exempel, kopplat till barn som går i musikklass som lär sig att sjunga tillsammans, sjunga stämmor ihop. Och jag tycker det är så otroligt synd att man från många politiska håll försöker dra ner på allt som har med kultur att göra.
Mm.
För att det kanske inte handlar om att, alltså de värdena är också väldigt, väldigt viktiga. För det skapar liksom en gemenskap och ett, ja men jag gick själv på Adolf Fredrik. Liksom om du ska sjunga i kör med 4 stämmor, 8 stämmor, alla måste samarbeta för att det ska låta bra liksom. Mm. Eller om du spelar i en orkester eller spelar i ett band.
Ja.
Sport är också en jätteviktig del,
ja, visst,
där tycker jag. Och liksom att man drar ner på mycket idrott och liksom musik och så i skolan. Jag tycker det är vansinne. Mm. För att absolut måste vi liksom höja nivån kanske på matten eller svenska språket eller engelska eller vad det nu kan vara. Men alltså, det är ju lite det här som Churchill sa under andra världskriget, att liksom vad lever vi för? Vad slåss vi för? Mm. Alltså det är ju för de här stunderna när vi verkligen får må bra tillsammans. Och det är ju inte kanske när vi sitter och räknar ut skatten. Nej. Eller liksom så här, utan det är ju när vi får uppleva saker tillsammans.
Mm.
På olika sätt. Om det är så att spela kubb på gräsmattan på sommaren eller gå på en konsert. Eller, alltså det är ju de sakerna som blir viktiga. Och som sagt, det är också intressant om man tittar på mycket, jag såg att någon så här Företagarnas riksförbund eller Småföretagarna, någon sån organisation la ut häromdagen om att liksom de hade gjort någon alltså teaterimprovisationsövning och hur mycket det hade gett i organisationen. Mm. Och då kunde jag liksom inte hålla mig, utan jag bara så här, men gud vad konstigt att liksom vi kan använda kultur och teater till bra grejer även i alla andra sammanhang.
Mm.
Alltså för mig blir det lite, alltså för mig är det ganska självklart,
mm,
att det kommer att hjälpa i kommunikation även i en annan typ av företag, alltså
andra typer av
företagare, ja, eller andra, mm, branscher. Men för att återkoppla till din fråga, nu svävar jag ut lite, men så jag tror att det är viktigt att det får vara högt i tak och, mm, att man får prata om saker. Jag tror att det är lätt som stressad vuxen och sådär att liksom stänga ner barn väldigt snabbt.
Mm.
Både för att man kanske tänker att det här inte är ett lämpligt ämne att prata om, eller att man själv blir obekväm.
Mm.
Alltså, nu har jag en 12-åring hemma som börjar fundera väldigt mycket på sin kropp.
Mm. Mm.
Och kommer med frågor. Jag vet inte hur liksom
öppna vi
ska vara här.
Ja.
Nej, men liksom, jag hoppas att han inte lyssnar själv då.
Ja.
Men, nej, men det var inte jättemånga veckor som han kommer och bara, varför står min snopp rakt upp när jag vaknar på morgonen varje, mm, morgon?
Ja,
alltså det gör det på alla killar.
Mm.
Jag har inget superbra svar på det. Nej. Men jag var så här, vill du ha mer snoppinfo,
ja,
prata med pappa,
ja, ja, visst,
som har en. Ja. Han har säkert bättre koll liksom, men det är ju alla, så gjorde det för dig när du var bebis också. Mm. Det är liksom fysiskt, det gör det.
Åh, oh gud, nu måste jag dela med mig av min son.
Ja.
Nu när vi är inne på det här temat.
Snopp-temat. Ja.
Nej, men min son har ju börjat så här, också se att det är någonting som händer.
Mm.
Men han får panik istället. Han börjar slå sin snopp och får panik. Jag bara, nej, 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 nej.
Ja.
Och då vet man inte heller vad jag ska säga. Sluta snå på snoppen, eller så där kommer det vara för dig resten av ditt liv.
Nej, men det är så här, det är bara så här, det är lugnt, det är, mm, helt normalt, så där är det för alla.
Ja. Nej, jag brukar säga så här, det är ingen fara, det är ingen fara till.
Den får vara så.
Ja.
Till liksom.
Nej, nej.
Ja, men liksom, ja, men det är som man märker att det är väldigt mycket nu, ja, som pågår.
Ja.
Och jag tycker någonstans att det är väldigt fint att han vågar komma till mig och bara så här, ska det vara så här?
Mm.
Eller varför blir det så här?
Ja.
Eller varför känner jag så här?
Ja.
Eller liksom vad det nu kan vara. Så fort de börjar liksom stänga ner och inte vill prata om saker.
Mm.
Alltså så här, du kan aldrig komma som vuxen och bara, vad är det? Vill du prata om någonting? Utan du måste liksom öppna upp för att de får komma och prata om saker.
Ja.
Så det är väl så här ett litet tips som jag har jobbat med.
Mm.
Och jag säger att när barnen kommer,
mm,
och vill prata, lägg bort jobbet.
Mm.
Lägg bort mobilen och liksom ge dem fokus. Liksom, okej, för jag menar, ofta så kommer de ju inte och vill prata om sin snopp när du sitter i telefonsamtal.
Mm.
Men de kanske kommer om du sitter med ett mejl på, mm, kvällen eller sitter och kollar på alltså så här, det kan komma, du har lite bråttom på morgonen.
Ja, visst.
Alltså ta de minuterna liksom. För det är värt så otroligt mycket längre fram. Alltså, mm, som sagt, jag har en 17-årig dotter nu som liksom har sin första kille och, mm, liksom riktiga relation. Och, mm, liksom, hon har också kommit med tycker jag, ganska intima frågor kring liksom sitt kärleksliv, ja, om jag säger. Ja. Och bara, ja, men så här, ska det kännas så här? Kan man göra så här? Ja. Vad tänker du? Mm. Och det är liksom, jag är inte rädd för att prata om sex med någon egentligen. Sen så måste man ju liksom dra...
Sen finns det någon...
Nej, men man måste ju dra gränser för när det blir liksom personligt.
Ja, alltså ja, absolut.
Vad är lämpligt att dela med sina barn? Mm. Liksom, när det gäller mitt eget sexliv. Mm. Alltså, ja. Jag menar, min son återigen då har ju liksom kommit någon gång och bara, har du också sexleksaker?
Ja.
Och man bara, ja, de flesta kvinnor har det.
Ja.
Det är mitt svar.
Ja.
Vad har du för sex? Ja, men det har du inte med att göra.
Nej, nej,
liksom,
nej.
Där går gränsen.
Du, då ska jag visa min lilla låda här.
Nej, men exakt. Men liksom, ja, de flesta kvinnor har det. Mm. Det tycker jag är ett rimligt svar. Mm. För då är inte det så himla spännande och hemligt längre.
Nej, just det.
Men däremot, vad jag specifikt har, det känner jag där, det behöver vi inte diskutera.
Det var
liksom.
Nog en bra gräns. Det var en
ja,
bra
men
gräns.
Liksom. Mm. Men som sagt, att hyfsat öppet och fritt att prata. Och det tycker jag... har funkat bra för oss. För jag känner som sagt att mina barn vågar komma till mig med mycket funderingar. Inte bara om sex.
Inte bara sex. Hopp och något annat.
Nej, men om alla möjliga grejer.
Ja. Men för du är ju skild ifrån barnens pappa.
Ja.
Men har du barnen då varannan vecka? Eller hur funkar er pussel?
Ja, på det stora hela försöker vi hålla oss till varannan vecka. Sen så har ju jag och Stefan en jättebra relation som föräldrar. Så att vi hjälps åt liksom ganska mycket. Också för att båda barnen är väldigt aktiva i olika idrottsföreningar, alltså olika idrotter och liksom har mycket att göra. Så brukar vi ju hjälpas åt ganska mycket med liksom tävlingar på helger och sådana saker. Och sen brukar vi försöka hjälpas åt när det gäller lite semestrande och sådär också. Alltså, jag tycker det är fina för oss, som jag säger, är ju att båda verkligen vill vara med sina barn.
Mm.
Så att det är väldigt sällan tjafs som att bara, nej, men nu har jag haft barnen så här mycket, nu är din tur för jag vill vara ledig.
Mm.
Sen är det väldigt praktiskt med varannan vecka. För
ja, berätta, hur är veckorna för dig?
Nej, men veckorna när jag har barnen är ju extremt intensiva. För att då måste jag liksom verkligen planera allting jättenoga för att hinna med jobbmässigt men också hinna med alla barnens grejer. Och sen varannan vecka när man har liksom vuxenvecka, eller vad vi ska kalla det för, då jobbar jag ofta mer på liksom barnfria veckor och försöker vila i kapp lite.
Yeah.
Så att jag tycker att på många sätt är det en väldigt skön och bra tillvaro. Liksom, att jag kan verkligen fokusera mer på barnen när jag har dem. Och sen så kan jag liksom planera för att jobba mer och hinna med andra typer av saker veckorna när jag inte har barnen.
Mm.
Och hur hemskt det än låter så har det funkat bättre för mig att vara skild än när man lever två. Det är jättemärkligt. Men när man lever två vuxna under samma tak och ska hjälpas åt. Och med det sagt så har inte min exman varit liksom en superlat oengagerad man. Men det, på något sätt så blir det liksom mer att hålla reda på.
Men du vet att du är inte den första som säger det.
Mm.
Att också det här att ha varannan vecka, att man vet att nu har jag dagar där jag bara kan tokköra jobb, inget kommer distrahera mig.
Mm.
Och sen så kan jag fokusera då. Att folk tycker att det är bättre balans i livet.
Ja, jag tycker faktiskt det. Mm. Och det är hemskt att säga. För att någonstans så vill man ju... Alltså,
så jag ditt tips är att alla ska skilja sig?
Nej, men det vill man ju inte säga. Liksom. Mm. För att det är ju... Alltså, det är klart att jag jättegärna hade velat hitta en form där det hade funkat och fortfarande leva ihop med min man. Liksom.
Mm. Mm.
Men jag tycker samtidigt att... Som jag sa, vi har haft en... bra separation, en bra skilsmässa och vi är inte lika nära vänner längre, alltså så. Mm. Vi är inte lika nära varandra såklart längre. Men behöver jag prata eller behöver jag honom, och framförallt när det gäller barnen, så då finns han ju där 100%. Så vi har en jättefin relation kring att vara föräldrar ihop, och det tycker jag ändå är det absolut viktigaste.
Mm. Men om vi går tillbaka till veckorna där du inte har barnen.
Ja.
Vad gör du? Eftersom du har så himla mycket projekt på G.
Ja.
Vad gör du på dina dagar?
Vad gör jag för mina dagar? Mina dagar ser ju ofta väldigt olika ut beroende på vad vi har i pipeline just nu då. Om det, det kan vara allt från, det är mycket möten och se till att alla liksom vet vad de ska göra, att liksom maskinen fungerar om jag säger så. Jag försöker kanske spela lite mer paddel, ta mig lite mer tid för liksom det jag tycker är roligt utöver jobbet. Jag försöker vila i kapp lite. Eftersom jag kan styra min arbetstid en del ändå, så jag har märkt att jag får verkligen en dipp på eftermiddagen någon gång mellan typ 3 och 4, 3 och halv 5. Och om jag kan så försöker jag unna mig faktiskt bara lägga mig ner en stund. Jag kanske inte somnar, men bara så här, ta lite så här eftermiddagsvila.
Ja.
Och sen så kan jag jobba liksom ända fram till 10, 11, 12 på kvällen istället. Med att svara på mejl eller liksom göra andra saker. Och ibland så unnar jag mig bara lägga undan allt och bara kolla på en tv-serie. Andas. Eller gå och lägga mig och du vet, så här, scrolla på telefonen eller så. Men ja, alltså, jag tycker att jag börjar hitta en fin balans ändå. Jag tycker det är supermysigt att få hem barnen. Det är skittråkigt att laga mat. Alltså jag tycker verkligen det är jättetråkigt att komma på grejer hela tiden som de ska gilla och äta och som ändå känns här hälsosamt och hej och hå. Men däremot så tycker jag att det är fantastiskt de här kvällarna när min son vill spela Mario Kart och man sitter och spelar Mario Kart en hel kväll eller du vet, han kommer och vill kolla på en Spider-Man-film eller min dotter vill kolla på någonting. Alltså så här, de här gångerna, när, för nu börjar de ändå bli så pass stora så jag kan ju inte så här tvinga dem att göra grejer.
Nej.
Men relativt ofta kommer de fortfarande ändå själva och bara, vill du kolla på det här med mig? Mm. Och liksom, det är inte alltid det är jätteintressant för mig att titta bara på. Men det är så mysigt att bara ta den tiden med dem. För det är ofta då också som kanske de här samtalen startar. Eller när man liksom skjutsar och hämtar till olika aktiviteter. Att många så här samtal händer ju i bilen.
Ja.
Liksom när de, ja, det finns lite tid liksom. Och så, och det tycker jag är urmysigt verkligen.
Men det är också för att man vet att, eller jag hade alltid så med min mamma. Så här, för det är bara jag och mamma. Det är en stängd bil.
Ja.
Man vet att ingen annan kommer lyssna på det här.
Nej.
Det är liksom, jag får verkligen bara öppna upp. Ja. Och det var så hemliga, härliga liksom samtal.
Ja, verkligen.
Så jag förstår dina barn.
Ja, men det är verkligen så. Och där tänker jag också att, ja men den här tiden man har med dem.
Mm.
Att liksom, ibland är det självklart att det kan kännas liksom, fan vad jobbigt, jag är som en himla taxi.
Ja.
Fram och tillbaka till olika grejer. Men att försöka liksom komma in, jag försöker liksom jobba med mitt eget mindset där. Mm. Att den här tiden är liksom ganska viktig.
Yeah.
De här stunderna man skjutsar. Och så att där har vi en liten regel. Att man sitter inte och scrollar på mobilen när vi åker bil tillsammans.
Mm.
Utan då lägger man bort grejerna och så pratar vi med varandra. Och ibland så pratar man inte om något viktigt eller så alls. Men det öppnar ju upp för
möjligheten.
Så att de får inte sitta, alltså jag brukar säga till dem att jag är inte din taxichaufför. Ska jag sitta och köra dig, då umgås vi. Liksom. Annars kan du åka tunnelbana.
Ja. Den var bra. Den ska jag också ta till mig sen.
Ja, när de blir lite större. Så börjar
men också så här, även när jag umgås med mina syskon. Eftersom vi ses ju inte så ofta, men när vi är i Nyköping och ses så försöker vi göra så mycket som möjligt. Men då är det alltid att en som kör, två som scrollar.
Nej, vi scrollar inte i bilen. Alltså om vi inte åker liksom till land och åker långt, då kanske det är någonting annat. Men generellt brukar vi även då faktiskt försöka hitta på så här grejer i bilen. Om det är liksom,
från när man själv var barn.
Ja, med lite olika lekar eller typ lyssna på musik tillsammans. Ja, eller, ja men du vet, sådana saker. Just för att det är en fin stund att umgås lite.
Absolut. Men jag måste säga, som jag sa precis innan vi började spela in, att jag är så imponerad av att du än står och lever.
Ja.
För att du har ju varit i en bransch som tog det väldigt hårt med pandemin. Mm. Det var ju liksom, vad fick ni göra? Ingenting.
Nej, vi fick ju verkligen inte göra någonting och vi fick knappt några stöd.
Mm.
Och de stöd som fanns var väldigt röriga. Alltså det var en otroligt svår och turbulent tid faktiskt. Och just den här känslan av att ingen annan brydde sig.
Nej, jag visste.
Alltså, Utan det var mycket kommentarer om att bara, de behöver folk i vården, gå och gör något viktigt.
Ja.
Eller gör liksom, ja men vi var inte viktiga. Mm. Och så fort pandemin var över, då var bara, nu vill vi ha roligt, upp och dansa, typ. Mm. Och det kändes också så här, men snälla någon. Alltså jag kommer ihåg att jag satt hemma och var fruktansvärt arg över att se dåvarande kulturministern någon sommar, om det var sommaren, jag kommer inte ihåg, någon utav somrarna under pandemin gå och liksom sätta sig på Digilo.
Mm.
Och det var på tv och hon satt där och man bara, hur fan vågar du ens? Mm. Alltså, nu låter jag otroligt, men jag var så arg för att jag kände att vi har inte fått någon hjälp, alltså väldigt dålig hjälp, ingen förståelse. Men när det passar, då ska man ändå få sitta där och klappa och ha det roligt för att artisterna är uppe och hoppar och sjunger och dansar. Liksom.
Mm.
Och jag tror att det som var det största problemet är liksom, och det är ju ett pågående problem för oss skulle jag säga, är att folk inte förstår våran bransch och hur den funkar.
Mm.
Och det kan vara i stort och smått.
Mm.
Allt från, tänk dig liksom en familjefest, eller bara, kan du inte bara sjunga lite?
Mm.
Och man bara... Alltså, ja, men det är ungefär som bara, kan du inte, till säga till en läkare, bara, kan inte du bara komma och operera lite på mig?
Ja.
Eller så. Och det är klart att det kan jag ju göra, men det är också mitt jobb.
Exakt.
Och det kräver
mycket... Man blir tagen för given, nej,
men
på något sätt.
Ja, men och det kräver mycket mer förberedelse än folk tror.
Mm.
Alltså förra året så gjorde jag Kristina från Duvemåla, huvudrollen i Kristina från Duvemåla. Det är en föreställning som är nästan 4 timmar lång, 3,5 timme lång. Det tar liksom, för mig tog det ungefär ett halvårs förberedelser att vara redo för den uppgiften. För du ska lära dig allt material, du ska lära dig allt utan till. Tillräckligt bra för att kunna leverera liksom mer känsla och så vidare. Och vara fri att ta in dina motspelare, de du ska spela med. Alltså det är en otroligt stor uppgift.
Mm.
Och sen om man tittar, för nu producerar jag mycket.
Mm.
Och jag kan ju säga att vi har en enormt lång ledtid på saker. Jag sitter nu med avtal för föreställningar vi ska göra 2026.
Mm.
Det är liksom så långt i förväg vi bestämmer vad vi ska göra.
Yeah.
Och sen från att vi har bestämt det så handlar det om att sätta ihop det kreativa teamet som då är regissör, koreograf, scenograf, kostymör, så att de kan börja jobba. Och sen när du kommer längre i processen, ja men då ska du sätta ihop marknadsföringsmaterialet, prata ihop det med PR-byrån. Alltså det är otroligt många delar. Så det som hände under pandemin, om man bara ska förklara det lite kort, det är ju att när de stängde ner, så då stoppar man liksom en jätteapparat som inte bara är att sätta igång från en dag till en annan. Om du jämför med till exempel en restaurang, så kan du relativt snabbt starta upp din restaurang igen, förutsatt att du har din personal och råvaror på plats. Med en musikalföreställning går inte det, för att vi, alltså att repetera en musikal för att vara färdig för premiär, det tar ungefär 6 veckor. Och innan dess så måste du börja sälja biljetter.
Mm.
Innan du kan börja sälja biljetter måste du ha ditt cast färdigt. Mm. Du måste ha hållit auditions, du måste ha skrivit avtalen. Du kanske måste ha tagit bilder för eller marknadsföringsmaterial och så vidare. Så det är en väldigt, väldigt lång ledtid innan vi kommer till själva premiären.
Mm.
Och där blev det liksom, jag låg ute med pengar
för produktioner
liksom 2 år framåt i tiden.
Mm.
Och vi fick inte in några pengar. Alltså, det är ju så, jag får inte betalt förrän föreställningen är spelad.
Mm.
Så att om vi tittar på Från Broadway till Duvemåla som vi har premiär med nu 15 september. Så jag ligger ute med väldigt mycket pengar nu för repetitioner, kostymer, alltså bokade resor för hela turnén och så vidare. Så att det är ju först när vi börjar spela föreställningarna som de olika konserthusen släpper biljettpengarna till oss.
Mm.
Så vi har premiär i Jönköping 15 september. Då kan jag nog räkna med att avräkningen och liksom själva utbetalningen och så vidare, det tar typ 2 veckor.
Mm.
Så att någon gång månadsskiftet september-oktober kommer jag få in de första pengarna för turnén. Och jag ligger redan ute med väldigt mycket pengar.
Mm.
Och så att så ser det liksom ut. Och det är ju liksom ingen katastrof på något sätt när saker rullar på. Men när det blir då stopp, som det dessutom blev för oss 2 dagar innan premiär.
Ja, visst.
Då är det liksom, det var verkligen katastrof.
Nej, men jag fattar inte hur du orkar. Nej, men alltså,
nej, men jag vet inte, men det är ju så. Ja. Man orkar ju mer än man tror.
Så är det.
Ändå.
Jag har ju fått äran att intervjua dig en gång per år sedan 2019.
Ja, vad roligt för
och,
dig.
Ja, nej, jag är jättenöjd. Men jag kommer ihåg om det var december 2020.
Ja.
Hur slut du var.
Mm.
Och du hade liksom, du visste inte riktigt var du skulle ta vägen.
Nej.
Men tänkte att nej, men det är snart är över. Vi ska kämpa på, snart är över. Det var ju inte ditt mantra på något sätt.
Ja, och grejen var ju den att vi fick ju, alltså, det var ju en mental tortyr.
Ja.
Just där,
ja,
att det inte fanns några besked att ge.
Mm.
Och att det hela tiden, alltså, och det var väldigt svävande besked.
Mm.
Och så här, ja men kanske då,
precis.
Fast ändå kanske inte. Så man, om du tänker att du är liksom en galopphäst som står i en startbox. Och adrenalinet är på något vis väldigt högt hela tiden. För att så fort någon säger att nu får du köra, då måste du gå direkt liksom. Du vet, du står på startlinjen i ett F1-race och bara så här, när släcks sista lampan liksom? När trycker jag på gasen? Så att hade man vetat från början att bara, nej men ni kommer inte få jobba nu på 2 år. Man hade ju haft panik och bara, alltså du vet så här, det hade varit jättejobbigt. Men du hade på något sätt ändå kunnat ställa in det på att okej, men då tar jag 2 år och kanske vidareutbilda mig inom någonting.
Ja, visst.
Eller liksom tar ett halvårs vila. Alltså så här, du hade kunnat planera upp den här tiden. Men när du, alltså jag upplevde att jag hade en sån extremt hög inre stress under hela den här perioden. För det gick inte att koppla av eftersom vi inte hade besked.
Nej, ja, visst. Men hur gjorde du för att lösa det? Eller hur? För du känns ju, du ser som att du mår bättre.
Jag mår jättebra nu.
Men,
det gör jag. Nej, men jag började gå i terapi.
Mm.
Jag tog hjälp av en terapeut.
Mm.
Mycket för att liksom bara ha någonstans att ventilera. Och liksom, och hon var ju en sån kombinationsterapeut. Så hon jobbade både med KBT och liksom annat och så. Men framförallt bara att liksom prata med någon som, du vet, jag ska säga så här, jag har provat terapi tidigare i mitt liv och tyckt att det har varit ganska onödigt. För att jag är väldigt lösningsfokuserad. Så att för mig är det liksom, jag kan många gånger känna att det slösar i med tid att bara sitta och prata om grejer. Jag vill hellre göra. Men i det här fallet så kunde man ju inte göra så mycket.
Mm.
Och då var liksom enda sättet att på något vis sortera tankar, alltså att få hjälp att sortera tankarna var viktigt.
Mm.
Så att det tycker jag ändå hjälpte. Men som sagt, rent generellt så tycker jag fortfarande bättre om att snacka mindre och göra mer.
Göra mer.
Jag säger så. Och det är liksom, det är också på 2 vis. För att det handlar ju också om att jag är lite rastlös och ibland, apropå det här med att ta snabba beslut eller sova på saken, så övar jag ju fortfarande på mitt eget tålamod och att ibland sova på saken.
Just det.
Och där tycker jag att jag har blivit väldigt mycket duktigare genom åren, framförallt om det uppstår konflikter eller du vet så här, saker som är lite jobbiga, att inte reagera direkt.
Mm. Mm.
Utan då har jag blivit ganska duktig på att sova på saken.
Mm.
Men sen när det gäller vissa andra grejer så är jag ju ofta ganska snabb liksom.
Yeah.
Mm.
Men vad vill du att dina barn ska ta med sig från sin barndom vidare till vuxenlivet eller kanske sina barn?
Dels så vill jag att de tar med sig att skolan är inte så hett. Alltså det är väldigt hög press i skolan idag.
Mm.
Och båda mina barn är duktiga i skolan.
Mm.
Liksom. Så att jag känner att ta det lite lugnt.
Mm.
Alltså så här, för de blir otroligt, jag har märkt det på min dotter, blev väldigt stressad liksom mot 8:an, 9:an. Och sen i gymnasiet, alltså betygshets, sådana här grejer. Och liksom, jag känner att hon har så otroligt mycket att erbjuda världen. som kommer vara mycket viktigare än om hon hade B eller A i matte, exempelvis.
Mm. Mm.
Det viktiga är, ja men grundkunskaper alltid jätteviktigt såklart. Men det är minst lika viktigt när du kommer ut i arbetslivet att du är liksom lätt att samarbeta med. Att du liksom är intresserad, att du vill lära dig saker. Ja men den här sociala kompetensen. Alltså det finns så mycket annat som man inte lär sig kanske i skolan.
Mm.
Och sen är det olika yrken såklart. Alltså ska du bli läkare, alltså då finns det vissa grejer som du absolut måste kunna, självklart. Eller, ja men du vet, det är väldigt olika. Men jag bara menar att barn har så många individuella fantastiska kvaliteter som man inte får glömma bort på vägen bara för att skolan är väldigt, alltså du vet, ja men det är liksom som en fyrkantig form.
Mm.
Men du kanske inte är en fyrkantig kloss.
Nej,
liksom.
Ja, visst.
Och att då måste det vara okej och ja, men spela på dina egna styrkor. Liksom. Alltså jag tittar på min son nu, han är jätteduktig i friidrott till exempel, jätteidrottsintresserad. Och han är duktig på många ämnen i skolan och sådär också. Men han, alltså jag tänker så här, försök hitta det du någonstans brinner för och det du trivs med. Det är viktigare än vad alla andra säger och tycker. För att det är någonstans där egna drivet och den egna viljan, det är det som kommer ta dig genom hela livet.
Mm.
Om det är att läsa böcker. Ja men läs böcker.
Mm.
Du utökar ordförråd, du liksom lär dig att formulera dig. Alltså min dotter har läst mycket och tycker om att skriva. Skriv.
Ja visst.
Alltså gör liksom om, ja men jag, du vet, har matteprov imorgon och jag har panik. Det är klart att du ska plugga till matteprovet.
Mm.
Men om du har gjort det nu en timme och känner dig stressad, så lägg dig och läs en bok och kom till ro och sov.
Mm.
Alltså jag tycker att det är viktigt att ta vara på den mentala hälsan hos sina barn. Att de ska orka.
Ja visst.
Liksom, och ibland så, ja men de ska prestera så himla mycket hela tiden. Och nu är vi en extremt så här, högpresterande familj på många sätt. Liksom, deras barn är också en jätteframgångsrik entreprenör.
Mm.
Och liksom, jag upplever att båda barnen ser upp till sina föräldrar på olika sätt och så. Men jag försöker nog snarare plocka bort lite press från dem.
Just det.
Än att lägga på mer
press.
Och att det är liksom, men det är ju en balansgång. För ibland är de ju bara lata och morgontrötta. Alltså du vet så.
Ja.
Men liksom man får ju någonstans läsa av sitt eget barn. Liksom.
Mm.
Och vi har infört lite, alltså så här, behöver man en, vad jag kallar för mental health day.
Mm.
Liksom i mitten på terminen. Ja men då tar vi det.
Mm.
Och det kan vi behöva allihopa. Bara, nej, men
vad gör ni då då?
Nej men alla ringer in sig sjuka. Och så köper vi bara massa godis typ. Och kollar på tv eller spelar tv-spel. Nu är inte det någonting som sker superofta.
Nej.
Men liksom om det behövs.
Ja.
För att man känner att nej men då får vi bara göra så.
Ja.
Och jag tror någonstans att de, alltså det tankesättet gör också att man faktiskt presterar bättre på sikt.
Ja visst.
Och där tycker jag liksom att ja, nej men jag har två jättefina kompetenta barn som är duktiga på olika saker och jag är inte orolig för dem ute i liksom så att säga verkliga
i naturen.
Nej men ute nej, för att de kan uppföra sig på liksom Michelin-restauranger lika väl som, alltså de fungerar, alltså de är väl fungerande människor ute i världen, om jag säger så. Det är väl det någonstans vi vill, att våra barn ska bidra till samhället och vara fina, bra människor. Liksom, ja, ibland gör man fel och ibland är man dum och ibland, alltså så här, då pratar vi om det och hur kan vi göra det bättre nästa gång.
Mm.
Alltså, och skälla ut sitt barn för att de har gjort någonting dåligt, det kan ske.
Mm.
Men jag försöker vara väldigt duktig på, eller liksom att själv be om ursäkt när jag har gjort fel.
Mm.
När jag har surat ur över någonting, vilket man kan göra för man är stressad och så.
Ja visst.
Så brukar jag försöka gå och be om ursäkt till mina barn.
Mm.
Förlåt att jag blev så himla arg, men jag har varit så stressad idag. Det handlade inte om dig.
Nej.
Jag är bara jättetrött förlåt liksom. Alltså att de också, de lär sig av oss.
Och det är bra. Jag tror att det är det som man själv inte alltid kommer ihåg från föräldrar eller kompisars föräldrar, att det var liksom, nej men det var ju aldrig någon som bad om ursäkt.
Nej, men vuxna hade ju aldrig fel.
Nej, nej, så var det ju.
Mm. Och där försöker jag sätta ett exempel med att, ja men jag kan också ha fel. Mm. Och om jag är dum eller orättvis,
ja,
det kan ju ske.
Ja, visst.
Då ber jag om ursäkt för det. För att jag vill att de också ska lära sig att det är okej att be om ursäkt till andra när de har gjort fel.
Mm.
För att det händer alla. Alla gör fel eller tar dåliga beslut eller liksom sånt händer.
Mm. Absolut.
Så att det är mer liksom, vad gör vi när det har hänt?
När det har hänt, ja.
Ja.
Ja, men det är bra. Men jag tänker, vi kommer tyvärr behöva avrunda lite nu.
Va?
Ja, jag vet. Men om du ska ge tips till föräldrar som är just i liksom skolbarnstiden, hur ska man göra det här för att få relation med sina barn?
Nej, men jag tycker det är jättesvårt, för att man har ju liksom sina egna rutiner och så. Men det handlar kanske lite om, för mig i alla fall, att ändra min egen inställning till exempel skjutsande eller så. Att se det som en möjlighet till kvalitetstid istället för bara extra stress.
Just det.
Och skjutsa. Barn älskar ju när man liksom är närvarande och tittar på dem så. Alltså, ni kommer ihåg själva, bara, mamma titta när jag slår en kullerbytta i poolen. Och man bara, efter 11:e kullerbytta, man bara, super.
Liksom. 10 av 10 återigen. Yes.
Ja, precis. Bara, kan du säga vilket betyg jag får på det här diket? Och man bara, ja. Och det kan ju hålla på ett tag. Men när jag åker med på mina barns träningar så jag försöker lägga bort mobilen så att de ser att jag är intresserad av vad de håller på med den timmen.
Mm.
Sen är det klart att ibland måste man svara på någonting. Men jag behöver liksom inte sitta och scrolla på TikTok den timmen.
Mm. Nej.
Utan, för det är också ett tips att ju mer du sätter dig in i dina barns aktiviteter, desto roligare blir det faktiskt.
Mm.
Om du förstår mer, alltså jag är inte så intresserad av fotboll. Nu spelar inte min son så mycket fotboll, för han är väldigt fokuserad på friidrott. Men liksom, ja, när man sätter sig in i reglerna, om det så är hockey eller cheerleading eller vad det nu kan vara. Men det blir ju roligare att titta när du fattar lite mer.
Ja, visst.
Så att jag tänker att det är väl mitt bästa tips. Så att liksom, det är inte så viktigt att scrolla på Instagram eller TikTok just den timmen. Utan för barnen märker så mycket mer än tror. Mm. Även om de är mitt inne i sin träning. De kollar bort på sina föräldrar ganska ofta. Och det är en jäkla skillnad med en förälder som möter deras blick.
Yeah.
Kontra en förälder som sitter med ansiktet rakt ner i mobilen och sen bara vill skjutsa hem dem så fort som möjligt och slänga i dem spaghetti och sen får dem att sova. Alltså, jobba på att ändra ens egen inställning till de här stunderna.
Mm.
Att det är en möjlighet till kvalitetstid. Kvalitetstid för barnen är att du sitter och tittar på träningen. För då kan ni också prata om det i bilen sen. Bara, vad fint det var. Alltså vilken jäkla passning du gjorde.
Ja, ja, ja.
Eller liksom, wow, jag såg när du gjorde det här. Eller vad hände? Alltså, då har ni saker att prata om.
Visst.
Om du bara sitter och scrollar.
Och då naturligt försvinner ju scrollet. Alltså från barnet eller liknande, om man ändå ska sitta och prata om träningen.
Ja, men exakt.
Intressant.
Så att det skulle jag säga, det är väl mitt tips. Att försöka ändra sin egen inställning till de här lite jobbiga, stressande grejerna som man känner att man måste hinna med under veckorna, och se det som en möjlighet till lite extra tid med barnen.
Super. Men det var ju inte min sista fråga. Eller ja, min sista fråga. Ja. Nej, jag har ju en fråga ur burken till dig.
Fråga ur burken.
Så att om du tar burken, skaka lite. Och det här är ju det här är ju frågor som tidigare gäster har skrivit.
Men gud vad spännande!
Så att det var ju som sagt, jag har ingen aning. Jag brukar inte få läsa de där.
Det var svårt. Ja, men det kanske blir den. Och nu fick jag 2 frågor. Ja. Nej, jag ska. Okej, jag tar den här.
Kör på. Får du läsa högt?
Ja, jag ska läsa högt. Hur ska man lyckas hålla kvar sina intressen efter barn? Till exempel fotboll, trädgård, paddel.
Jag stod det paddel också?
Ja, jag stod faktiskt paddel här. Jag gillar den här gästen.
Ja.
Nej, men jag tänker att man måste se till att boka in egen tid.
Mm.
Och det är ju dels antingen om man fortfarande lever tillsammans, att man ser till att båda får boka in sin egen tid för liksom olika saker. Nu vet inte jag om fotboll menas som att spela fotboll själv eller kolla på fotboll till exempel. Men där kan man ju liksom till exempel involvera sina barn i att tycka att fotboll är kul och titta tillsammans. Exempelvis. Lever man själv som jag gör, då handlar det om att boka in tid. Jag gör ju det lite mer då på veckorna när jag inte har barnen. Men sen är det ju också så att det beror lite på hur gamla barnen är. Alltså, kortfattat kan jag säga att jag tyckte inte att det var så jättekul när barnen var mindre. För att jag är ingen sån här förälder som tycker att det är roligt att sitta och leka. Det är nog bland det tråkigaste jag kan tänka mig i att leka.
Ja.
Och därför så har jag hela tiden försökt involvera barnen i sånt jag tycker är kul. Så att för barn tycker det är roligt att göra typ vad som helst. Bara de får hänga med sina föräldrar.
Ja, visst.
Så det är ju ett litet tips. Att liksom istället för att liksom se det som att nu måste jag få göra det här i fred. Involvera barnen.
Jag kan säga att jag har ju en sån grej med Theo just nu att diska.
Ja.
Han älskar att diska. Så att då får han diska den där koppen 14 gånger om. Men då hinner jag diska de andra grejerna. Men han tycker det är så roligt att stå bredvid på sin
för
stol.
För han tycker det är kul att vara med.
Exakt.
Precis. Och där kan man också lura barn. Det är ett jättebra tips. Att liksom, ja men helt ärligt, alltså typ, jag har aldrig sett det. Du måste vara världens bästa diskare.
Ja.
Alltså jag har aldrig sett någon diska så bra. Då kommer de vilja visa hur bra de är på att diska. Eller typ så här, jag liksom, alltså du kommer snart, du vet, vinna Guinness World of Records i bästa potatisskalare.
Ja.
De bara, wow! Så vill de spela liksom skala potatis. Så man kan ju liksom involvera dem när de är små. Men sen så tycker jag att för mig så har det är roligare att vara förälder nu.
Ja.
När de blir lite större. För att jag tycker det är väldigt kul att vi kan prata om saker. Och liksom göra fler grejer tillsammans.
Just det.
Så att där är man ju lite olika som förälder. Vissa föräldrar tycker att det är superkul med småbarnstiden. Jag var ju inte riktigt sån. Så att då fick jag liksom lura mer om på grejer som jag tyckte var roligt.
Ja, jag vet inte, jag har inte bestämt mig vilken. Jag tänker att jag återkommer när Theo är tonåring. Får se vilken fas jag tycker är roligast.
Ja, men alltså det går ju vågor såklart. Men har man en fin relation med sina barn och pratar mycket, och så, alltså, då är det ju väldigt kul att liksom ha avlat fram sina egna bästa kompisar. Typ. Nej, men det är ju superhärligt, verkligen. Ja.
Ja, men super. Men tack Stella Victoria för alla dina tips och bara få höra allt om både så här branschen och hur du har haft det och så härlig insikt.
Får jag ge ett litet tips också?
Självklart.
Innan? Nej, men jag vill bara säga att jag, apropå det här med att ha barn, har ju ändrat liksom också lite min inställning till vilken typ av underhållning jag vill göra. Så att nu har ju vi faktiskt skapat en familjeföreställning som kommer gå på Oscarsteatern under jullovet och den här perioden på året som är liksom lite händelselös.
Eller vad vi ska det säga. Kan man säga.
Ja. Som heter Från Aladdin till Elsa med Joel Adolfsson från YouTube-gruppen I Just Wanna Be Cool som alla barn tycker är så kul. Och det är liksom en sån föreställning. Jag skulle säga att den passar för hela familjen verkligen. Från 3-4 år upp till liksom tonåringar och vuxna och mormor och morfar. Men där vi gör liksom, eller jag producerar så att jag är inte på scen. Men det är en väldigt rolig föreställning med mycket känd musik i alla möjliga tecknade filmer. Allt från Pokémon till Disney-filmer och Pixar. Ja, Dreamworks och så. Så att vill man ha ett liksom bra julklappstips och någonting som är väldigt kul att göra tillsammans med sina barn så är det just att gå på en sån typ av upplevelse.
Ja.
Nu tycker jag att min föreställning, alltså att ni absolut ska komma och se Från Aladdin till Elsa. Ja. Ja, men den är faktiskt jättebra. Vi spelade den på turné förra året.
Just
men
det.
Om man inte vill komma på just vår föreställning, så att ta med och introducera barnen för live-underhållning eller upplevelser. För det är också någonting som man verkligen kan prata om länge sedan.
Visst.
Både innan spänningen som bygger upp inför att man ska gå på föreställning och gå på och se någonting tillsammans. Och sen att man under ganska lång tid efteråt har saker att prata om.
Ja, visst, och dela med sig till alla andra runt omkring.
Ja.
Och minnet som man har ihop, och det blir lite som internskämt. Och, ja, alltså det är så mycket.
Det är så mycket med det. Ja. Så att det är ett litet ja, men julklappstips, men också så här, tips för att komma närmare sina barn. Att göra lite sådana saker tillsammans. Mm. Så att från alla din till Elsa på Oscarsteatern tycker jag absolut att ni ska komma och se på. Kan varmt rekommendera. Både min brorsas treåring såg den 4 gånger förra året och tyckte det var det bästa någonsin.
Ja.
Och min 12-åring tyckte att det är det bästa jag någonsin har producerat. Och min 17-åring tycker också att det är det bästa jag någonsin har producerat.
Aj, vad kul.
För att det är liksom så här, ja, men föreställningen är en timme och en kvart lång,
ja,
ungefär. Ja. Ganska lagomt.
Mm.
Och det är högt tempo och roligt och liksom man känner igen mycket och så. Så att ja, det är ett litet tips så där i slutet av podden.
Ett supertips som jag tänker att alla nu ska gå till.
Ja, men ja, ni är så välkomna i alla fall.
Super, och stort tack och lycka till då.
Tack!
Ja, ha det bra.
Tack,
hej!
Du har precis lyssnat på Päronsnacket med mig, Klara Maria Mach. Gillar du podden får du gärna prenumerera och recensera. Kika gärna in Päronsnackets Instagram för att säga hej, tipsa på vem du skulle vilja ha med i podden eller om du vill bara dela med dig av din historia. Jag vill även rikta ett stort tack till Underverket Coworking i Stockholm för att vi har kunnat spela in detta avsnitt hos er. Och stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs!